Då så, välkomna till en slags semester-edition av VF-sportens podcast. Jag ligger i ett sängskåp i min systers rum i sommarstugan. Efter en god middag och en hembryggd öl. Vart håller du till, Johan Ekberg?
Jag har krypit ner, jag är hemma, men jag har krypit ner i källaren här för att få lite lugn och ro och kunna koncentrera mig på detta en liten stund. Mm. En pizza i ugnen, så vi får inte prata för länge, för magen börjar kurra och du vet hur jag blir när jag är hungrig.
Ja, helt bedrövlig blir du. Ja, men att vi sitter här innebär också att vi inte följer OS när det startar. Just nu spelar svenska damerna match, va? Tror jag.
Precis, Sydafrika eller något. Twitter.
Vad står det?
jag gissar det står 0-0 för att jag har inte sett någonting om något mål åt något håll. Jag vet att det stod 0-0 i halvtid i alla fall. Så långt är jag med. Och att Sverige hade ett ribbskott i början. Du hör jag koll.
Mm. Ja.
Hur är det?
Är du peppad för OS?
Ja, det är det. Alltså, fan, man hade varit superpeppad. Så jag gick förbi brorsan som bor granne här alldeles nyss. Och de satt och tittade. Bara, tittar du inte? Det har ju börjat nu, sa han. Och jag bara, ja just det. Ja, vi kom precis hem från Karlstad. Jag har varit inne där en vändande eftermiddagen och så. Det avslöjade väl lite. Och jag satt och funderade på det här tidigare idag. Lite varför. Jag vet inte. Alltså, jag gillar ju OS. Det är väldigt mycket jag gillar med OS. Det finns många grejer. Jag gillar friidrotten på OS. Jag är alltid en höjdare. Simningen med Sara Sjöström kommer ju bli jätterolig. Och handboll är en av mina absoluta favoritsporter. Jag menar, nu är det både damerna och herrarna. Liksom, det är ju dubbla mästerskap i handboll. Mm. Liksom.
Mm.
Och ändå är jag inte. Men det kanske kommer. Jag vet inte. Det kanske är så.
Men det ligger någon slags matta av dopningsskandaler över det här på något sätt. Känns det inte som det?
Ja, men och dessutom så... Jag vet inte. Det har varit ganska mycket, och man läser ganska mycket om att det är ganska dåligt många grejer borta i Brasilien. Och att, alltså med Zika-virus och allt sånt här är väl en sak. Men det känns ju lite som att... Ja, är det verkligen rätt land som arrangerar ett OS? De hade ett fotbolls-VM förra sommaren. Liksom. Jag vet inte riktigt om det är ett land som har ekonomin för det. Jag vet inte om något land kanske nu för tiden har ekonomin för att arrangera sådana här grejer.
Nej, precis, precis. Och, nej, om jag inte var OP på OS innan så blev jag det efter jag hade intervjuat Christian Svanqvist här om veckan. Vår värmländske före detta elitkanotist får vi väl kalla honom för tyvärr. Jag såg en liten snabb kort TT eller SVT-artikel och så stod det någonting K2-200 meter och så bara, vänta nu. K2-200 meter. Och så ringde jag upp Christian och han bara, du, jag vet vad du vill, men jag behöver tänka efter lite här nu. Och ha alla korten på bordet innan jag kan säga någonting. Så att, kan jag få ringa upp dig, sa han. Och så ringde han en timme senare. Väldigt förberedd. Så i början så blev det väldigt så här. Ja, men det här vill jag ha sagt. Men ju längre samtalet gick, desto mer känslor kom det igenom. Och det var tungt. Det var nog det tyngsta arbetssamtalet, jobbsamtalet jag någonsin har haft. Och för er som inte har hängt med så handlar det alltså om att det visade sig att en ryss är dopad. Vilket liksom... händelsekedjan då egentligen skulle innebära att faktiskt Christian Svanqvist skulle ha kvalat in till OS tillsammans med sin partner i på K2-200 meter, men när det stod klart här tidigare i maj att de inte skulle kvala in så la han ner. Ja, så att eftersom att han la ner där nu så skete sig liksom.
Ja, det är sorgligt.
Det måste vara så bittert så att det går liksom, alltså den bottenlösheten han måste känna just nu är...
Jag menar, det var ju inte bara att han missade OS så, utan som du sa, alltså det är en före detta kanotist som han är nu. Det var liksom, det blev slut på karriären, han gav sig, för det var det som var målet liksom. Och han är ju inte liksom, nu har jag inte exakt, men vad kan Christian vara, 27, 26, 27?
30
igen. Ja, 30. Åh, herregud. Det är vi som är gamla. Men han är inte 35, liksom.
Nej, det var... Nej.
Så, ja, det är sorgligt på alla sätt och vis. Och det känns ju ganska unket hela grejen kring Ryssland och kring att de där är helt plötsligt. Så, ja, men nu blir varje specialförbund som får bestämma. Och, ja, jag vet inte. Ja. Jag vet inte, ja. Såg du Isenbayevas tårar? Han står
lite grann i alla fall.
Ja. Ja, jag vet inte.
Nej, jag vet inte. Jag tycker så himla synd om Christian bara, för att det var verkligen så här för honom. Det var någonting mer. Det var inte bara att det var viktigt för honom att tävla, utan det var just det här att få kalla sig för olympier liksom.
Mm. Precis. Och det är liksom, det hade ju varit pricken över i på en karriär liksom så. Ingen superframgångsrik karriär internationellt sett, men ändå hyfsat liksom. De har ju tagit medaljer på internationella mästerskap och så.
Ja, har de det?
Jo, har han inte ett brons. Jag är tämligen säker på att jag har skrivit om detta.
Okej, okay, jag satt och kollade igenom någonting där, jag hittade inte.
Eller är det, vet du, det kanske är mest världscupplaceringar jag blandar ihop med.
De har i alla fall tagit några topplen. Jag tror faktiskt inte på mästerskap, men
nej. Ja, det var det.
Hur som helst, väldigt, väldigt sorgligt. Och det är lite det blev lite så här. Ja, för det blev så verkligt hur mycket den här skiten faktiskt påverkar enskilda individer.
Exakt. Och det är ju det handlar om. Och enskilda individer och tusentals träningstimmar som bara kastas bort för någon. Mm. Och jag kan säga det, jag har svårt överhuvudtaget, fall du då landar i sådana sporter som, där man vet att det är extrema problem med dopning. Alltså ta cykelsporten, jag är totalt ointresserad.
Men vad är det man vet, i friidrotten, ja. de 19 av de 20 bästa tiderna, ja. Eller de 19 av de 20 snabbaste löparna har varit dopade.
Precis.
Det är bara Bolt än så länge. Och då blir man lite så här,
ja, det är samma sak där. Det blir lite, och alla dessa gamla rekord. Nu var det ju faktiskt ett damernas 100 meter häck som blev slaget här, men att på
och hon
riktigt,
ska
att man
inte tävla OS.
Nej, precis. Vad blir hon, 4 eller 5 på amerikanska mästerskapen? Helst vilken speciell uttagningsmetod det där är. Men det är väldigt amerikanskt, bäst när det gäller. Så det får man väl ge dem. Ja. För er som inte vet så har de verkligen amerikanska mästerskapen som hel uttagning till OS. De får ju bara skicka 3, och det är topp 3 på amerikanska mästerskapen. Det måste ju även vara lite skumt, för då lägger de dem här i typ juni, tror jag de är, ungefär samtidigt som EM, vilket ju betyder att många måste pricka in en jätteformtopp där. Och det kan ju aldrig vara klockrent i en säsongsplanering att du kan behöva maxa dig i juni när du bör maxa dig i augusti.
Fast å andra sidan, det är många som behöver maxa sig för att kvala in till ett OS också.
Jo, så är det ju. Så är det. Ja,
även utan mästerskap.
Men det är lite speciellt i alla fall. Ja, så är det. Vad ser du mest fram emot annars då i OS?
Jag vet faktiskt inte.
Det är väldigt få värmlänningar, har du tänkt det? Jag vet inte senast jag var med om så här få, faktiskt.
Sofie Skog känns som en höjdpunkt ändå, eftersom att det är ändå någon Absolut. Som hon har lärt känna, och hon är en vän till podcasten också.
Exakt. Ja, det är ju hon och Jesper Ståhlheim, laserseglaren. Det är de två enda.
Ja.
Och då är det ju liksom då, vi har ju som sagt både herrar och damer i handboll och ingen med där. Där hade vi ju haft en med om hon hade spelat fortfarande, Anna-Maria Johansson. Om hon hade sagt ja till landslagsspel här så kunde hon ju har avslutat karriären faktiskt med ett OS. Hon hade ju varit given med sin vänster hand i den truppen. Men och sen ingen i damlandslaget i fotboll, vilket vi ofta har haft liksom någon med i alla fall, även om inte kanske varit startspelare, så har varit någon med i truppen. Och sen då ingen av de, vad blir det nu då, 54 till 70 i herrlandslaget i fotboll som valde att vara med, eller fick vara med. Är värmlänning heller.
Nej.
Ja, speciellt. Ja, stackars Håkan Eriksson.
Intressant alltså.
Ja, men det blir ju det. Man har ju alltid tyckt det varit en konstig turnering. Man har ju vetat om att det är det här. Eller jag har tyckt det varit en konstig turnering sett till det här U23 plus och sen 3 överåriga. Men det är ju en himla tur att de får ta 3 överåriga. Annars så skulle man få ihop lag annars.
Nej, gud. Nej, vet du vad, vi lämnar det där. Vi behöver snacka om det vi ska snacka på. Och det är ju hockey. Det har ju dragit igång nu i hela Sverige mer eller mindre. Det är alla haft i stort sett, tror jag, ispremiärer i alla fall i SHL. Färjestad hade sin här i måndags. Varken du eller jag var på plats. Men,
det blir ju så när det är semester.
Det blir ju så när det är semester. Jag flydde fältet på söndag kväll där, och så min första semester i måndags. Så att jag läste faktiskt dagen efter i tidningen om allting. Det är inte så jäkla ofta man gör det. Det är oftast man hinner.
Vilken bra tidning det var innan.
Ja, fantastiskt bra tidning. Får vi ge en eloge till Johan Hedlund och Jocke Strand och de här som var inne och jobbade och drog ett tungt lass.
Ja, det blir ju ett nyförvärv samma dag som...
Ja, men precis.
Det var nog, jag tror, vad jag har förstått, så jag tror inte det var tänkt att det skulle släppas den dagen. Men sen så var det ju en galen hök nere i Skåne som avslöjade det, och då så kom nyheten ut ganska fort därefter.
Mm. Såg du den? De Färjestad lagt ut någon livesändning om när Håkan Loob stod och snackade inför första träningen.
Nej, och...
Nej. Då stod han och pratade. Det går ju så jäkla fort nu för tiden. Med... Det är inte ens så här...
Ja, vad roligt. Ja, ja. Ja, nej. Det kom ju den här sista spetsvärvningen som Färjestad har sagt hela tiden att nej, vi är nöjda med truppen. Eller hela tiden. Det är väl sen Gulasch presenterades så har ju Håkan Loob varit ganska konsekvent med det. Att vi stänger inga dörrar och vi håller oss alltid i show på marknaden och de här klassiska. Men fortfarande, nej, vi är nöjda. Det här laget. Det har ju mer låtit som att det skulle bli en värvning december-värvning liksom, än att det skulle komma en augusti-värvning. Men det blev det. Och det blev Tim Stapleton. Har du någon koll?
Du har bättre koll på honom än vad jag har, tror jag.
Ja, jag minns ju honom faktiskt. Vet du, jag tror det här kan ha varit första året vi lirade NHL Fantasy, som han gjorde sin bästa säsong i NHL. Ja, eller nej, det kanske inte. Jag kommer i alla fall ihåg honom från sista året. Säsongen 11-12 så gjorde han sin bästa NHL-säsong i Winnipeg Jets. Det är egentligen den enda NHL-säsongen han har gjort när han har varit helt ordinarie. När han inte har spelat AHL-spel är det enda. Och då gjorde han 27 poäng på 63 matcher. Fick väl liksom ett litet genombrott. Vad var han då? Han var 29 år eller någonting. Så han är ganska sent genombrott. Men han är en sån här... college-spelare, och de blir alltid lite äldre när de väl kommer in i proffshockeyn. Han gick University of Minnesota Duluth. Var det inte där Jack Connolly var också? Jag tror det. Jag känner
men det är ju inte så konstigt det. För att det är Minnesota är ju väldigt bra just när det kommer till college. Alltså det är ju...
Absolut. Men sen har han haft lite speciell karriär. Han gjorde likt många. Han stack ut i Europa. Lirade Jokerit i 2 år. Fler poäng än matcher under de 2 åren. Det var en riktig succé. Och så fick sen en NHL-kontrakt med Toronto. Men fick spela 4 matcher. Massa poäng än AHL. Liksom. Och sen fick han en ny chans i Atlanta. Fick spela 6 matcher. Och så var han i Atlanta säsongen efter också. Gjorde då 45 matcher. Och så sen den där säsongen i Winnipeg. Och det var väl då många liksom tyckte att... För jag kommer ihåg honom från att jag har sett honom i matcher där och tyckte att, för er som inte har koll, det är en ganska kort. Han är 173 cm, 82 kilo. Rightare, kan spela center, ytterforward. Riktigt snabb, alltid varit och haft det som sin styrka. Så det kändes väl lite när han liksom hade gjort den säsongen i Winnipeg att ja, men det här kan väl vara någon som att skulle bygga vidare på det. Men istället drog han till KHL. Och det kan väl varit så att han pengarna han blev erbjuden där i Dynamo Minsk var mer än vad han kunde få i NHL. Liksom. Så det gjorde han Minsk ett år, Akbarskasan ett år och sen de vill jag inte vill uttala, men Neftechishimik Nishenkamsk. Där! Och Metalug
Magnitsky.
Han gjorde i alla fall 3 år i KHL och gjorde lite VM för USA och sånt här. Och bra poäng i KHL. Så hade vi suttit här för ett år sedan och pratat om det här som en värvning till Färjestad, så hade man bara shit, rodde de det här i land? Liksom.
Men Schweiz blev ingen succé, så att det är väl lite därför.
Nej, det är väl det. Alltså, han var ingen succé i bil. Och där, jag snackade med en journalist där som har bra koll på bil, en schweizisk journalist. Som pratade om att coachen i bil hittade aldrig någon formation där han passade in. Han hittade liksom aldrig några spelare han passade med. Så för det gjorde, hos dem så gjorde han 13 poäng på 24 matcher. Ingen katastrof, men det är ju långt ifrån vad en import i Schweiz väntas göra. Ja, sen gjorde han 14 poäng på 19 matcher i Lugano när han avslutade säsongen där. Så det är ju helt okej liksom. Så, men vad jag i alla fall fick reda på var att han fortfarande är jättesnabb. Han har inte, okay. Alltså 34 år, väldigt vältränad, alltså. Väldigt snabb fortfarande. Så han har inte tappat sin speed. Liksom. Det kommer inte en 34-åring som har gått ut för så.
Det ska bli jäkligt spännande att se faktiskt. Så.
Ja, men tittar man trots att lite nu, det är ändå lite fart som de har fått in på något sätt.
Vi ska väl ta och formera lite lag här har vi tänkt också. Men innan vi går in på det, så tänkte jag ändå vara så här. Jag gillar det Färjestad håller på med just nu, måste jag bara få säga. Anders Eriksson inplockad, får chansen att visa upp sig. Man öppnar dörren för Pelle Dino och Andreas Jämtin, som inte har lag att träna med. Och Christian Engstrand. Det kanske inte blir någonting, men du får in rutinerade gubbar som är där, som verkligen vill ge allt, för de vill ju att säga att de börjar förhandla med en klubb i Tyskland. Då kommer den här tyska klubben ringa till Håkan Lobo och fråga att du har sett ut på träningarna där.
Precis, nej, de kommer ringa till Leif Karlsson. Om
ja, eller Leif Karlsson. Ja, precis. Ja, jag försökte. Ja, givetvis kommer ringa
till Leif. Nej,
men hur som helst. Ja, precis. Men hur som helst, de kommer ju jaga livet ur sig på träningarna. Och liksom, hur mycket man än tycker, ja, men lyft upp juniorer istället. Ja, fast det är inte det handlar om i det här läget. Utan man skapar en konkurrenssituation som jag kan tycka saknas i Sverige ibland. Alltså, hade vi haft ett farmasystem i förra säsongen så hade inte Johan Ryno spelat. Då hade man lyfts upp någon annan.
Precis.
Medan han kanske i år kommer tillbaka och tar chansen. Alltså, för jag menar att ibland så blir det lite utebliven konkurrens i Sverige för att trupperna är ganska grunda och det finns inget underifrån, även om man kan låna ut spelare till allsvenskan, men du kan ju inte låna in spelare mer eller mindre heller. Det är det som är problemet. Nej. Att det är bara ett one way train där liksom till allsvenskan när det kommer till utlåningar. Så jag gillar det här. Jag ville bara säga det, att jag tycker det är spännande, ett spännande grepp, att man bara liksom, ja, men så här har vi inte gjort förut, men man vågar testa det och ja, men vad fan, vi kör liksom.
Precis, ja, och de har ju pratat om det här med att anledningen är att de har inte så mycket juniorer för att det är flera som är väg på landslagsuppdrag,
ja,
och så.
Precis,
och det, men, och det blir det, plockar, ja, det finns juniorer, det finns ju liksom. Men då plockar du upp en kedja från J20, jaha, då blir de för dåligt med folk för att ha vettiga träningar kanske. Ja, då plockar de upp en kedja från JA, alltså det blir ju, till sist så du skjuter dig själv lite i foten genom fall du... fall det blir för många liksom.
På det. Vill du se någon av dem få kontrakt då?
Max en. Nu ska vi väl säga när de nu plockade in här. Oh, nu tappade jag namnet.
Inte Stapleton klar.
Stapleton, ja, men precis. När de plockade in Stapleton, tack. Så nu är det ju med Anders Eriksson 14 forwards. Och då finns Joel Eriksson Ek där. Nej, han är inte med då. Nej, 13 menar jag. Förlåt, 13.
Ja, precis. Det helvete jag glömt om nu när jag har gjort mitt lag.
Ja, men precis. Han finns där och då har vi...
Han är 14.
Som för de J20 som knackar på dörren och Fabian Zetterlund som knackar på dörren.
Mm.
Så jag skulle vilja säga, jag skulle inte se en av vildarna Jämtin, Ledin och Anders Eriksson, utan kanske en av de tre i så fall. Och det är väl det här blir ju ytterligare konkurrens.
Men då måste ju Jämtin vara den bästa hockeyspelaren trots allt.
Det måste han, spelade ändå i KHL i fjol.
Sen så är det liksom, är det en karaktär man vill få in, för han är väl lite speciell. Bästa karaktären att få in måste ju vara Pelle Dean, som han är just nu. Det känns som en sån jävel som jagar på allt och alla och...
Ja, men precis.
Träningsförebild lite.
Jag vet inte om det skiljer så himla mycket på Ledin och Jämtin faktiskt.
Jag kanske inte gör det.
Alltså, jag tittar nu på Andreas Jämtin. Sista säsongen i HV, 13 nej. Poäng på 50 matcher.
Sen
i Zagreb i KL, 10 poäng på 50 matcher.
Det
är liksom, vi får backa till 2009-10 när han gjorde 18 mål på 55 matcher i Linköping. Ja. 16 gjorde han, 11-12 där. Men det är liksom, man får backa bandet några år för att han ska ha riktigt produktiv säsong.
Ja, vi ska inte snöa in för mycket på dem heller, för det kan mycket väl vara en icke-fråga i morgon redan.
Precis. Och de finns ju inte med i de här.
Men jag tycker bara att själva konceptet är intressant helt enkelt. Att man vågar göra så här. Men ska vi ta riva av våra lag här då? Det kanske vi behöver liksom inte...
Det är lite spännande tycker jag, men vanligtvis så när vi jobbar och så, nu har jag haft semester i några veckor och du har gått här. Vanligtvis när man jobbar då pratar man ju så mycket. Så man har liksom koll, men nu har vi ju suttit på varsin kammare och pillat ihop varsitt lag, så det är lite spännande. Jag har verkligen ingen aning om vart du tar vägen. Och Sverige har gjort 1-0. Nilla Fischer. Live-podden.
Live-podd. Alla jublar när de fick höra det här nu. När de lyssnar på det på fredag eftermiddag. Yes.
Jäkla otur att vi inte sänder live. Nej. Ja.
Ska vi, vad vi gör? Vi river av så här. Jag tror att Haugen är första målvakt när vi börjar säsongen, men att Sten kommer få stå ganska många matcher.
Ja, det är ganska givet att Haugen ska vara etta och få den chansen liksom. Det är inte en konkurrent de har värvat på det sättet till honom i år, känns det som, utan ett komplement snarare. Så men jag tror som du 35-20 när vi har spelat. Nej, det är ju inte 55 matcher längre. Vad blir det då? 32-20.
Ja. Något sånt. Yes, backarna tror jag, för det här känns som jag pratade om förr. Jag bara river av här nu, så får du säga att du håller med. Nygren, Skogs, Grundel, Wikstrand, Holes, Eriksson och Tolofsen.
Gud vad duktig du är på hockey, Jakob. Har jag berättat det någon gång? Du har ju väldigt bra koll.
Ja.
Grundel, Wikstrand, trumman har jag stått och bankat på i några månader nu. Redan innan Grundel, eller innan Wikstrand blev officiellt klar där. Jag tror verkligen på dem ihop. Skogs, Nygren såg vi passade bra ihop, och då har vi Eriksson, Holös och Tollesen som boxplay-bödare.
Exakt.
SHLs dyraste backbesättning upp till bevis i år kanske ska vara SHLs bästa backbesättning.
Exakt. Ja, nej, det ser oförskämt bra ut på backsidan får man ju säga. För att i min bok, om jag ska vara helt ärlig, så skulle jag väl egentligen inte sätta Tollefsen där heller. Jag skulle nog sätta Hugo Enoch som back nummer 7 om jag inte skulle tänka på lagdynamik och ledaregenskaper och lönekuvert och sådär. Liksom. Om man bara skulle gå rent och hållet på vad man faktiskt tycker och vad man faktiskt vill se. Då. Så sett. Men ja, det är ju vad det är. Det går ju liksom inte bort ifrån.
Nej, han kommer ju få sin roll. Defensiva zonstarter och boxplay. Det är ju det som kommer att vara. Och jag tror nog att det är nog inte omöjligt att vi i, vad kan det vara, februari-mars får reda på att de har sagt upp optionsåret med honom. För det känns som att prislappen är lite hög fortfarande. Ja, även fallen sjönk från dem. Hade han 210 på förra kontraktet så sjönk
den. Vad är det nu? 180 kanske?
Något sånt där skulle jag nog gissa rimligt.
Ja, men då får du börja ta din första. Du får ta en kedja då, så får du får vara först ut här. Eftersom jag satte backarna så snyggt, så är det din tur.
Jag har lite, herregud, jag låter ju som Tommy Samuelsson, men jag byggde ganska mycket kring par när jag gjorde det här. Man har pratat för mycket med den mannen. Nej, och då landade jag i ett första par som jag alltid har gillat ihop, och lite så här, ska Färjestad så här, vi sa väldigt länge förra säsongen att ska Färjestad bli lyckade den här säsongen så måste de få igång Johan Rino. Sen någonstans där runt januari, februari så börjar man att nej, det här går inte längre. De har inte tid att matcha igång honom. Nu handlar det inte om det. Och inför slutspelet så var han ju extra forward där. Men trots allt, nu alla signaler från som Färjestad kablar ut själva är att han ser bättre tränad ut. Eller att han är bättre tränad och har mindre problem med rygg och så än vad han har haft. Och jag såg även Sanne Lindström bloggade efter ispremiären att han, Johan Rino, hade mer startstopp på det passet än man hade på hela förra säsongen. Så det kanske är en annan Johan Rino trots allt. Vi får väl tro det. Det går inte att marknadsföra så mycket och sen bara få backa helt och hållet. Så fall han då ser bättre ut och sett till den roll han har i lönekuvert och allting och som man måste ha i ett lag, så sätter jag honom då som första center i det här laget. Och då sätter jag honom bredvid spelaren som han trivs allra bäst med, Joakim Nygård. Och jag sätter honom bredvid Tim Stapledon.
Du kör Stapledon som ytterforward.
Alltså. Jag kör honom som ytterforward. Ja. Och jag kör honom där med det att Johan Rino passar väldigt bra med snabba spelare. Det syntes ju med Nygård. Så, och Stapleton är också en lite playmaker-aktig ytter. Så Nygård får bara köra och skapa ytor åt de andra. Stapleton och Ryno ska ha mycket puck och hitta Nygård, som då kanske kommer upp i, ska vi säga, 15 mål den här säsongen. Någonstans där. 15-20 vore väl rimligt. Och vi kan väl säga att det är ett väldigt intressant kontrakt som går ut på Joakim Nygård. För om Färjestad inte är heta på att förlänga hans kontrakt, så kan jag säga att det finns 8 andra SHL-klubbar som kommer vara beredda att betala en hel del för att få honom.
Ja, precis. Den skridskoåkningen är eftertraktad. Jag har inte alls tänkt så. Jag kan väl ta min formation.
Vad skönt att du inte hade gjort det, för vi hade sagt samma forwardsida.
Nej, precis. Nej, men jag kan väl ta min formation. Om man kan gå på centersidan då, så kan jag ta min formation som har satt upp som min tredje formation här då, med, där jag har satt Rino. Jag tänker att han får faktiskt spela in sig i laget först på något sätt. Det här blir någon slags tung, rutinerad, det kan potentiellt väldigt jobbig kedja att möta. Då är det Ryno med Åslund och John Persson. Alltså att,
det är många kilon
det. Det är några kilon och det är lite
rutin och det är lite
gå på mål och ta för sig lite grann. Ja, jag vet inte.
Vad roligt, för du har plockat spelare som jag har i 3 olika formationer, så det kommer bli väldigt olika det här.
Aha, ja, precis. Jag tycker det är så skitsvårt nu när jag inte sett vissa spelare knappt. Liksom.
Ja.
Så att det här är verkligen 1.0, får vi säga. Ja.
Det kommer. Ja.
Men då får du köra vidare nu då.
Jag gissar att du har Rasmus Asplund som center också. Och vi kanske ska ta Asplund-formationen. Där jag då har Rasmus Asplund med då en av dina, Per Åslund, på ena kanten och Milan Gulas på andra kanten. Du har en rightare som kan stå för lite målskytte och sånt. Du har en Åslund som står för lite av den farten och drivet i formationen och banar väg för, som Nygård. Och fart står ju även Asplund för liksom. Men jag har en positiv känsla.
Men då står jag din motivation där och sätter ihop min första kedja med att jag petar in Nygård istället för Åslund bara.
Ja, det är så ja. Asplund, Nygård, Gulas, så säger jag så. Ja, men det låter väl inte allt för orimligt heller. Det var min, där är vi ganska överens i alla fall. Ja, men det var min Nygård-Ryno kärlek där som fick mig att börja på det här spåret.
Ja, jag känner att Ryno har inte gjort sig förtjänt av att få någon något på förhand. Han måste bevisa lite innan han kan få
det kan jag köpa.
Lite så, att innan han ska få vara så långt upp i laget igen, utan att han kan faktiskt inte, han behöver spela sig upp i laget helt enkelt.
Det var väldigt intressant, måste jag bara säga. Det är inte alla som har läst den texten, förstår jag. För det var inte alla som trodde att texten om att Tommy Samuelsson är klar för Ingolstadt skulle handla om Johan Ryno. Men det gjorde den i alla fall i VF. För när jag pratade med Sammen där, så han, vad var det? Jag tror det var kanske en torsdag när det kom ut att han blev klar. Och då skulle Ingolstadt ha en presskonferens på måndagen där han skulle liksom lägga ut orden om dem och allting. Så han sa, vi behöver väl inte prata så mycket om det. Så jag bara, nej, men då pratar vi Färjestad istället. Ja, absolut, sa han. Och då pratade vi lite och så här om vad han tyckte om lagbygget och allting. Och det var intressant hur han tog upp Johan Ryno. Dels han tog upp det här att han är bättre tränad nu än vad han någonsin varit, kanske, eller någonsin. Än vad han var förra säsongen i alla fall. Att fysiskt såg det väldigt mycket bättre ut. Sen tog han upp en väldigt intressant faktor med sista matchen uppe i Luleå där, när Johan Ryno var Färjestads bästa forward i den, bästa spelare överhuvudtaget faktiskt, i sista matchen när de åkte ut. Han sa en ganska lång utläggning om att han trodde att det var väldigt, väldigt viktigt för Johan Ryno att få avsluta på det sättet, få gå ur säsongen med den känslan att jag kan vara bra på den här nivån. Det har varit en skitvinter, men jag kan faktiskt vara bra på den här nivån. Jag kan vara en dominerande spelare. Han trodde det var jätteviktigt för honom att få den avslutningen och den känslan in i sommarträningen. Istället för att dubbelt hänga med huvudet för att jag gjorde en dålig match till och har laget åkt ut. Utan i alla fall få en liten anledning att känna sträcka lite på sig liksom. Det är intressant hur han tog upp det. Och intressant att se vilken Johan Ryno det kommer att bli.
Yes, kör på.
Ska vi gå på tredje? Och då har jag en tredje center som heter Linus Persson faktiskt. Mm. Det är också en trumma jag har slagit på en del, att Linus Persson är bäst som center.
Jag har honom också som center.
Ja, spännande. Jag sätter honom faktiskt precis som de hade på premiärträningen i måndags med Marcus Lillis Nilsson. Och jag sätter honom med John Persson. Så Persson, Persson, Nilsson, tänker jag mig. Mm. Det är en ganska trygg omgivning för Marcus Nilsson att komma in i SHL när han ska ta det steget nu. Han behöver inte tänka så jättemycket åt hemåt hållet. Alltså det är klart att alla måste ju tänka det, men han ändå som spelare med rutin. Nu har John Persson fått sitt läroår i SHL. Nu ska han vara startklar från början liksom, och bara kunna vara direkt en bidragande spelare. Och jag tror även att om man ser lite med tyngd och sånt här, alltså Marcus Nilsson är världens största spelare. Så då har vi John Persson där som kan bana väg för de andra på ett annat sätt.
Ja, precis.
Även i den formationen.
Ja.
Och jag tror att John Persson är en sån spelare som skulle kunna passa. Alltså, titta så här, Lillis har funkat bra med Daniel Westner i Vikarlskoga.
Mm.
Westner har glidit in på mål och ställt sig där i princip och styrt och var stor och jobbig så. Jag tror att John Persson skulle kunna ha lite samma roll i en Lillis-formation. Så de blev i min tredje. Vad har du runt Linus Persson?
Jag har ju min fjärde runt Linus Persson, så att det blir ju lite helt skilt. Där är det Björn Svensson och Alexander Johansson. Rätt och slätt. Det var liksom lite det som blev över på något sätt. Jag vet inte, liksom. Det känns inte... Ja, det är en fjärde formation, känns det som. Faktiskt. Varken mer eller mindre just nu.
Det är väl lite så som känns ändå med Färjestads lagbygge. Alltså Alexander Johansson är en spelare. Jag vet många, det är inget Färjestad-fan som har höjt på ögonbrynen för den värvningen. Överhuvudtaget. Många liksom bara, jaha. Så. Men vad jag har förstått, jag har inte sett jättemycket Växjö. Men vad jag har förstått så är det en väldigt duktig spelare. På många sätt. Det är en spelare som jag tror att Växjö gärna vill, eller de vill ha kvar honom. Det är helt övertygad om. Men de Färjestad, de var inte beredda att betala så mycket som Färjestad ville ge honom. Så jag tror att det kan vara en liten dark horse i det här lagbygget. Och när man ser på lagbygget så tycker jag totalt sett att ändå att känslan är när man kommer en bit ner i laget så är det ändå ganska bra spelare där nere. Det är spetsen jag har varit frågande kring och väl
fortfarande
är frågande kring.
Så är det.
De här sista formationerna känns inte alls dåliga.
Nej, absolut.
Men vad får du kvar då i fjärde? Då har du eller i tredje
rättare sagt. Ja.
Ja,
min andra är det.
Andra.
Jag har min andra formation. Jag ska dra en liknelse, för jag antar att du har lyssnat på Mark vs. Wyszynski som vanligt.
Mm, absolut.
I sommar. De intervjuade ju Bill Peters. Där han avslöjade Carolinas hur han... Vad sa du?
Carolinas tränare, ja.
Ja, men precis. Carolinas tränare, ja. Jag ska säga det, om det hackar och låter lite så ska vi säga att vi spelar in via FaceTime. Liksom. Och...
Är det en semesterpodd så är det en semesterpodd,
precis.
Tycker jag.
Ni får ta det för vad det är den här gången, helt enkelt. Hur som helst, Bill Peters, och då var han ganska tydlig med att han planerar att testa, sätta ihop Elias Lindholm, TV Terveinen och Sebastian Aho, vilka det, mer eller mindre alla tre kan spela center egentligen.
Mm.
Och de kan teka i olika situationer och de kan ta rollen som, är de först hem så är de först hem, helt enkelt. Och det är lite så känns min andra formation i Färjestad, där jag har Lillis, Stapleton och Sten.
Oh.
Men jag har Eriksson Ek inom parentes där. Och då tänker jag med honom som en ersättare till Sten i den formationen, om han blir klar då.
Mm.
För Färjestad, om han kommer tillbaka. Eller hur det nu blir med allting där. Så att det blir Lillis, Stapleton, Sten. Det är ju en liten minikedja med fart och driv. Och där alla
sannoliken kan... en minikedja. Vad är det längre på dem?
Ja, precis. Det är verkligen en... Ja, men det var liksom inget som jag tänkte på. Utan det slog mig nu i efterhand. Egentligen att det var korta lirare. Men det var... Jag vet inte. Ja. Det kändes som en så här... En formation där om de hittar flytet tillsammans så skulle det kunna bli något intressant. Där man bara tar den rollen som är ledig just för stunden och bara kör. Liksom.
Mm, exakt.
ganska modernt sätt att se på.
De kan åka åttor runt motståndarnas backar, som en tv-kommentator på 80-90-talet hade sagt.
Ja, men lite så. Ja, så det är min sista av de fyra formationerna, och det lämnar Anders Eriksson som extra spelare just nu, för jag har liksom inget begrepp där, så att det är väl mest, det var nog det första jag gjorde, satte honom som extra spelare för att jag vet liksom inte.
Nej, precis.
Just nu.
Jag har liksom där har jag honom också i mitt lag. Så i min fjärde formation som landet ligger nu är Björn Svensson, Alexander Johansson och Oskar Sten. En ganska bra fjärde formation skulle jag säga det. Det finns lite skill och så. Jag gillade inte riktigt att slänga ner Oskar Sten där.
Det förstår jag.
Men han är lite svårplacerad också. Med tanke på att han var jättebra i början på när han kom in där i grundserien. Sen så bleknade han, inte konstigt, i den åldern och med den säsongen han hade mot slutet. Och var ganska blek i slutspelet. Och innan, han spelar inte alla matcher där ens. Så det är lite svårt att veta vart man har honom nu. Men han är fortfarande väldigt ung. Det är liksom, vi pratar om 98. Han kan spela JVM om 1,5 år. Så att ha honom lite i en sån roll, och det kommer ju skiftas. Men det är det. Joel Eriksson Ekvall, han kommer in i mitt lag, så vet jag inte riktigt hur jag skulle göra. Då skulle jag nog, för jag menar, han är ju en spelare långt, långt fram. Så ja, det...
Jag har det lite mer förberett där, helt enkelt.
Ja, men precis. Men kommer han in så tycker jag faktiskt att det här laget börjar kännas ganska bra. Håller du med mig?
Alltså, ja, kanske. Men å andra sidan, men det kan bli en skitflopp och då Rino kanske inte håller. Och då är det inte så bra faktiskt.
Och de yngre tar inte de kliven som Färjestad hoppas de ska ta.
Nej, precis. Det känns... Nej, jag törs inte säga någonting.
Och Marcus Nilsson tar inte klivet. Alltså, det finns ett gäng frågetecken. Det gör precis, det, men det finns precis. Potential, skulle jag säga, att det finns i lagbygget då.
Ja, men vet du vad? Har du lyssnat noga och antecknat mitt lag nu, eller?
Ja, typ.
Bra, för jag tänkte att för det tråkigaste jag vet är när jag lyssnar på såna här poddar när de ska recappa allting och gå igenom allting en gång till, för det orkar jag inte.
Nej.
Antingen så får ni komma ihåg det, eller så får ni kolla, gå in på hockeybloggen någon dag här och kolla när Johan Ekberg har lagt upp våra båda lag. Ni ser det här, nu delegerade jag ut där. Eftersom att jag ser till att podden kommer ut, så får du se till att blogginlägget kommer ut.
Jag kan ta det här sent ikväll. Det finns lite egen tid då.
Ja, så är det.
Ja, spännande. Och då kan vi väl även öppna det här till att ge er andra möjlighet att komma med era lag och era funderingar kring hur ni tycker. Det var ju roligt. Hockeybollen vaknade ju till liv efter 2 månader i sommardvala, så nu kör vi
precis.
Igen.
Ja, men precis. Och då får ni göra det på samma premisser, att ni inte kan ta ut Joel Eriksson Ek, utan då får ni sätta en parentes på honom där ni vill att den plats ni vill att han ska ta, helt enkelt.
Ska vi bara avsluta där, Joel egentligen, vad tror du om honom? Spelar han i Färjestad eller inte?
Jag törs inte säga det, alltså, för jag tror att han är tillräckligt bra för att bara, oj, shit, vilket bra camp han gjorde. Ja, men han får pröva i NHL. Alltså, det skulle faktiskt inte förvåna mig, så jag törs inte säga det. Jag gillar ju honom väldigt, väldigt mycket, och jag tror att han är en spelare som är gjord för NHL. Ja. I framtiden.
Det finns ju lite centerplats.
En tredje kedjespelare i NHL är han liksom.
Om man tittar på Minnesotas lag, så du har Mikko Koivu, han är center, och så där var Erik Ståhl, så han är center. Där har du 2 av dina 3 toppcentrar. Sen gick de ju över till att spela Mikael Granlund som ytterforward i slutet, och vad jag förstått så kommer de fortsätta med det, och då har du liksom, vem är tredje center? Ja, du har Charlie Coyle som har spelat det lite. Han kan absolut gå som ytterforward lika gärna.
Vad heter han? Haula gjorde väl succé, va?
Ja, men han kör nog som fjärde center.
Eric Haula.
Han har väl varit upp lite. Ja, precis, en finne.
Han spottar ju in mål på... Eric Haula, förlåt.
Eric Haula. Ja, precis. Jag trodde var amerikan, men jag tror han har gått college och sånt och kom upp.
Okej. Ja, för han spottar in rätt mycket poäng på slutet, vet jag.
Det gjorde han. Men det, så, han är ju en av 4 centrar, så är det ju. Men det finns ändå en möjlighet där. De har ju centrar, men som sagt, gör Joel en bra camp, rookie camp och sen main camp, så ja, det är inte omöjligt. Det är inte omöjligt. Det skulle vara lite tråkigt, för det skulle vara roligt att få se, alltså det är roligt att få se sådana killar som man förstår, så det här Joel Eriksson kommer bli en spelare. Det är ingen snack om saken, men det skulle vara kul att se honom dominera ett år. På riktigt. Jonas Brodin stack över, och han hade ju varit bra det året innan han stack över. Mm. Men det hade också varit häftigt att se honom ett sista år och verkligen se honom bara tokdominera och vara dominant i SHL. För det har varken han eller Oskar Klevom eller Marcus Johansson varit faktiskt innan de stack över. Nej. Så det var länge sedan vi fick se det. En typ Niklas Bäckström innan han stack över. Han var ju grym.
Exakt. Silverberg.
Precis, han var också riktigt, riktigt bra innan han stack. Så. Ja, vi får se. Men vet du, nu luktar det pizza här hemma hos mig.
Ja, och mina barn behöver läggas. Så att jag får planera den kommande långresan vi ska göra här. Vi ska åka upp till Jämtland med familjen här. Så att jag måste förbereda för den lilla nätta trippen på 10 timmar eller vad det tar.
Ja, kul.
Kul.
Vi får ha lite bilunderhållning.
Det är det jag ska börja planera nu.
Ja.
Och vi säger så, häng med oss på Facebook och Twitter och hela den grejen, så lägger vi upp lite länkar till det ni behöver ha länkar till i beskrivningen här. Så hörs vi väl igen om två veckor. Då är jag tillbaka på jobbet i alla fall.
Mm, jag med. Jag har 1,5 veckas semester kvar, så vi kommer nog tillbaka samtidigt.
Ja, men det var trevligt. Då ses vi då.
Ja, men det gör vi det. Ha det gött.
Ja, det gör vi. Ha det gött.
Hej.
Hej.